Föreställ dig att du sitter liksom och godkänner en faktura för hemtjänsten.
Mm.
Du ser en rad för ett enda besök i glesbygd. Det handlar om ett kort samtal om vädret på typ 15 minuter.
Ja.
Prislappen på den fakturan landar på hela 600 kronor. Och det är ju för att personalen har behövt sitta i en bil en hel timme tur och retur.
Ja, det sticker ju iväg direkt.
Precis. Och föreställ dig sen att du i din roll som chef inom den kommunala äldreomsorgen får veta att ja, men om du stryker det där korta till synes dyra samtalet så utsätter du faktiskt en äldre för en hälsorisk som är typ fullt jämförbar med att röka 15 cigaretter om dagen.
Ja, det är ju en helt galen ekvation.
Verkligen. Och du sitter där med en budget som redan blöder, alltså ett schema som är lagt helt på marginalen och du måste välja.
Det är ett nästan omöjligt val. Och det är just den ekvationen vi ska dissekera i vår djupdykning idag.
Exakt.
Du som lyssnar har ju förmodligen suttit igenom, jag vet inte, hundratals presentationer från olika leverantörer. De som lovar guld och gröna skogar för att lösa personalbristen.
Ja, ja.
Men vi ska inte ge dig någon pitch i dem. Vi har nämligen ett underlag framför oss från företaget Entrio Vision. De beskriver en tjänst som de kallar för Hej Elsa.
Just det.
Och vårt uppdrag här är att vända och vrida på exakt varje siffra. Vi ska syna lagkraven och ta reda på hur den här tekniken, alltså en röst AI, faktiskt förhåller sig till din extremt ansträngda verklighet.
Och jag vill bara vara tydlig direkt med att jag går in i det här med en ganska hälsosam dos skepticism.
Ja, det måste man göra.
Eller hur? Alltså, tid är pengar. Och för att ny teknik ska ha någon som helst relevans i äldreomsorgen idag, ja, då måste det finnas stenhård substans.
Helt rätt.
Och innan vi ens kan börja bedöma om den här AI-tjänsten är ett rimligt alternativ, så måste vi liksom förstå vidden av det problem vi försöker lösa.
Ja, men precis. Låt oss titta på siffrorna.
SCB-siffrorna vi har i underlaget för 2024 är ju helt monumentala. Kommunernas äldreomsorg kostade alltså 166 miljarder kronor under förra året.
Det är ju en summa som är, ja, den är ju nästan svår att greppa.
Jo, ja.
Men det blir brutalt konkret om vi bryter ner det till de siffror som du som chef brottas med varje dag, nämligen kostnaden per individ.
Mm.
Snittbrukaren i hemtjänsten kostar idag runt 1000 kronor om dygnet.
Okay.
Vilket ger en årskostnad på cirka 375 000 kronor.
Det är ju rätt mycket pengar per person.
Det är det. Och om personen istället bor på ett särskilt boende, ja, då är vi uppe i ungefär 3100 kronor per dygn.
3100.
Precis. Då pratar vi över 1,1 miljoner kronor om året för en enda plats.
Och det är ju i den här väldigt trånga ekonomiska korridoren som liksom ensamheten ekar som allra högst.
Verkligen.
Alltså, underlaget lyfter fram att var tredje äldre som bor ensam, de känner sig faktiskt ensamma.
Ja.
Och här kommer ju den där statistiken från forskaren Holtlundstad in, den jag nämnde alldeles i början. Ensamhet är liksom inte bara en sån här abstrakt melankolisk känsla.
Nej, tvärtom.
Det är en bevisad fysisk hälsorisk i direkt paritet med rökning.
Mm-hmm.
Vilket såklart skapar en belastning på hela individens välmående. Och det i sin tur leder ju till ett ökat omsorgsbehov som landar rakt i knät på kommunen.
Och det paradoxala här är ju hur det kommunala systemet nästan instinktivt reagerar på den här informationen i kristider.
Hur menar du då?
Jo, men när pengarna sinnar, vad är det allra första som försvinner? Jo, det mänskliga sällskapet. Den sociala samvaron.
Ja, just det.
Det ingår ju väldigt sällan som en explicit del i biståndsbesluten längre. Det ses som typ en lyx som man bara skär bort när budgetramarna stramas åt.
Ja, precis. Och jag kan inte sluta tänka på det där exemplet från Norrland. Alltså de där 600 kronorna för en kvarts samtal.
Nej, det är talande.
Jag förstår ju verkligen incitamentet för en kommun att dra i handbromsen där. Men alltså, att plocka bort den sociala kontakten för att spara pengar i omsorgen.
Ja.
Det är ju fan som att en pilot skulle stänga av hela instrumentbrädan i cockpit bara för att spara lite ström.
Exakt så.
Alltså, du kanske sparar en fraktion av din energi just i den sekunden. Men du har ju totalt förlorat alla information om hur maskineriet mår. Du flyger helt blind.
Det är faktiskt en oerhört träffande analogi. För när man väl har stängt av den där instrumentbrädan, när hemtjänsten liksom bara har tid för de absoluta basbehoven, då försöker ju kommunerna kompensera sin brist på insyn med trygghetslarm.
Ja, precis. Och det har ju de flesta.
Och ett trygghetslarm är visserligen billigt. Det kostar ungefär 10 kronor om dagen.
10 kronor, okej.
Men vi måste etablera en väldigt tydlig gräns här. Ett trygghetslarm, alltså oavsett hur modernt det är designat för att ställa och besvara exakt en enda binär fråga.
Och det?
Lever du?
Ja.
Det ger oss ju noll och ingen information kring frågan hur har du dig?
Vilket för oss typ obönhörligen fram till det tekniska påståendet i det här materialet. Om vi inte har råd att skicka personal i bilar över halva kommunen och om trygghetslarmet bara är en nödbroms, vad är då alternativet?
Ja, det är ju det som är frågan.
Och då presenterar underlaget Hej Elsa. Och jag vill bara börja med att bryta ner vad det faktiskt är, rent fysiskt. För det var inte alls vad jag förväntade mig.
Nej, jag blev också förvånad.
Det är alltså ingen surfplatta. Det är ingen sån här krånglig app med små knappar. Och det är absolut ingen skärm som behöver laddas eller uppdateras eller som bara skapar frustration hos användaren.
Verkligen inte.
Det är ett helt vanligt telefonsamtal.
Och det där är en kritisk detalj för acceptansen hos målgruppen. Tekniken vilar alltså helt på en röst-AI som ringer upp till den vanliga telefonen.
Just det.
Så har vi ganska fascinerande data här.
Okej, berätta.
De har följt en testanvändare, en kvinna över 70 år, som sedan i augusti har fått ett sånt här inplanerat samtal från Elsa varje dag klockan 14.
Mm.
Och vet du? Hon pratar i snitt 11 minuter per dag med den här maskinen.
Oj!
Och ibland upp till 20 minuter, bevisat.
Vänta lite, 20 minuter med en maskin? Alltså hur är det ens möjligt utan att det känns som att man pratar med en sån där hemsk telefonväxel från 90-talet?
Svaret ligger i hastigheten och i minnet. Svarstiden från den här AI:n ligger på ungefär en sekund.
Det är snabbt.
Det är väldigt snabbt. Det betyder att en äldre kan avbryta Elsa mitt i en mening, liksom precis som i ett naturligt mänskligt samtal, och AI:n tystnar direkt och lyssnar.
Okej, ja det gör skillnad.
Men framförallt den bygger en relationell kontext. Den kommer liksom ihåg att katten heter Nisse.
Åh, oh, wow.
Ja, den vet när barnbarnen har varit på besök och kan fråga hur det var. Den minns vad de pratade om i förrgår och knyter an till det idag.
Okej. Jag känner att jag måste kliva in och stoppa dig lite här.
Varsågod.
För jag hör ju vad du säger om imponerande teknik. Mm. Men om jag sätter mig i stolen som socialchef här.
Mm.
Vi pratar ju om att delegera det sociala umgänget för en skör åldring till en maskin.
Ja.
Om den här äldre kvinnan pratar i 20 minuter och ja, men samtalet kanske tar en oväntad vändning. Hon kanske mår väldigt dåligt plötsligt eller hon till och med faller. Vem bär ansvaret?
Mm.
Jag kan ju liksom inte låta en algoritm ha ansvar för omsorgen. Det låter ju som en helt otrolig risk för kommunen.
Din reaktion är helt logisk. Och det är helt avgörande att förstå principerna som underlaget dikterar här.
Okej. Okay.
Den här AI:n har överhuvudtaget absolut inget ansvar. Och den har inget som helst beslutsmandat.
Okej, okay, bra.
Detta är inte sjukvård. Det får liksom inte klassificeras som det. Det vi analyserar är strikt definierat som välfärdsteknik. Det är ett socialt hjälpmedel enligt socialtjänstlagen.
Okej, okay, så hur funkar säkerheten då?
Mekanismen fungerar så här. Om den äldre inte svarar på två inplanerade samtal i rad.
Mm-hmm.
Eller om något som kräver uppmärksamhet yttras i samtalet. Till exempel att personen säger typ jag ramlade imorgon.
Ja. Yeah.
Då eskalerar systemet. Det genererar alltså automatiskt ett larm via sms till antingen hemtjänsten eller till en utsedd anhörig. Hierarkin är stenhård här. Maskinen uppmärksammar, men en människa avgör alltid nästa steg. Alltid.
Okej, så den gör inga egna bedömningar om insatser?
Exakt, inga bedömningar alls.
Den fungerar som en typ oerhört lyhörd megafon. Den samlar in vad dokumentet kallar för mjuka signaler.
Precis.
Det kan vara mönster i humöret, hur matlusten verkar vara eller bara allmänna funderingar. Och sen om den äldre själv godkänner det.
Det är frivilligt, ja.
Ja, då kan systemet skicka en kort veckosammanfattning till de anhöriga. Typ, din mamma lät på gott humör hela veckan och berättade mycket om sina pelargoner.
Och det är ju ett jättebra sätt att hålla nätverket informerat.
Ja, verkligen. Tanken verkar ju vara att ge hemtjänsten och nätverket runt personen möjlighet att faktiskt agera på förändringar tidigt, innan det blir en riktig kris liksom.
Och det är ju exakt det som är poängen med instrumentbrädan du nämnde tidigare. Systemet återskapar den här insynen och ger dig liksom tillbaka mätarna utan att kommunen behöver betala för att en bil ska köra runt i 60 minuter varje dag.
Ja.
Men Allt det här tekniska finliret, det är ju liksom sekundärt fram tills vi besvarar den enskilt viktigaste frågan för dig som lyssnar.
Och det är pengarna?
Exakt. Hur ska en äldreomsorg med kniven mot strupen finansiera det här?
Ja, då tycker jag att vi vänder blad och tittar på just matematiken i det hela. Prislappen för Hej Elsa är satt till 60 kronor per dag, vilket blir 1800 kronor i månaden per senior.
Ja.
Och jag letade ju verkligen efter den dolda taxametern i underlaget, alltså tilläggskostnaderna.
Men du hittade ingen?
Nej, det verkar faktiskt ingår. Morgonsamtal, möjligheten för den äldre att liksom själv ringa in till Elsa hur många gånger som helst, de här veckobreven vi pratar om och eskaleringsarmen. 60 kronor om dagen, all inclusive.
Och för att den siffran liksom ska betyda något i verkligheten, då måste vi ju ställa den i relation till de nationella kostnaderna vi pratade om i början.
Just det, de där 1000 kronorna.
Ja, 60 kronor om dagen motsvarar ganska exakt 6% av vad en genomsnittlig brukare i hemtjänsten kostar kommunen varje dag.
6%? Och om vi då översätter de pengarna till faktiskt arbetstid, vilket ju är den verkliga valutan i äldreomsorgen.
Mm.
Då har vi Södertäljes siffror från 2025 här i materialet. En hemtjänsttimme där beräknades alltså kosta 480 kronor.
Ja.
60 kronor ger det alltså 7,5 minut av en anställdstid.
7 minuter? Det är ju ingenting.
Nej. Går vi tillbaka till min faktura från glesbygden så inser vi att 10 dagars kontinuerliga 20 minuters samtal med Elsa, det kostar alltså precis lika mycket som ett enda fysiskt besök som består av en timmes bilresa och en kvarts samtal.
Det är ju en ganska obarmhärtig kalkyl när man ställer upp den på det sättet.
Ja, det blir väldigt tydligt.
Men det finns ju en annan dimension av finansieringen här som faktiskt är minst lika viktig för cheferna där ute.
Berätta!
Kommunen behöver ju nödvändigtvis inte ta det här från sin ordinarie, redan utmattade budget. Det finns nämligen öronmärkta statsbidrag för detta.
Oj, verkligen?
Ja, inför 2026 finns det ett statsbidrag för, och jag citerar, hälsosamtal mot ofrivillig ensamhet på hela 90 miljoner kronor.
90 miljoner?
Dessutom finns det projektbidrag som är specifikt riktade mot just ensamhet i hemtjänsten på 48,5 miljoner. Ett bidrag som för övrigt var typ 5 gånger översökt ganska nyligen.
Men här snubblade jag över något som kändes som en otrolig lättnad för alla byråkrater där ute.
Aha.
För pengar är ju en sak, men den administrativa friktionen är ju ofta det som bara dödar nya initiativ totalt.
Ja, usch ja.
Alltså hur lång tid tar det för en handläggare att utreda och fatta ett biståndsbeslut för det här?
Ja.
Enligt den nya socialtjänstlagen, alltså lag 2025-400, så är svaret...
Det tar ju bort hela flaskhalsen. En socialchef kan rulla ut detta som en allmän preventiv insats direkt, utan att belasta sina handläggare med hundratals tidskrävande utredningar.
Vilket för mig rakt in på nästa punkt i underlaget. Och jag tror det här är typ min favoritdetalj.
Okej. Okay.
För om vi pratar om lagkrav och regelefterlevnad, då ramlar vi osökt in på det finska förvaltningsområdet.
Ah, just det.
Och ni som kämpar med det här vet ju exakt hur hopplöst det kan vara.
Ja, det här är faktiskt ett skolboksexempel på när ny teknik löser ett genuint strukturellt problem.
Verkligen.
Runt 66 kommuner i Sverige lyder under lagen 2009.724. Och det betyder ju att de har ett tvingande lagkrav på sig att kunna erbjuda äldreomsorg på finska.
Precis. Men den demografiska verkligheten ser ut som den gör. Det går helt enkelt inte att rekrytera tillräckligt med finsktalande hemtjänstpersonal idag. Där man börjar prata svenska, glömmer ett ord, byter över till finska och AI fortsätter samtalet på finska utan att blinka.
Det är ju häftigt.
För dig som sitter som ansvarig innebär det ju att du inte bara köper ett verktyg mot ensamhet. Du köper det typ fri från vite och du uppfyller ett stenhårt lagkrav som du annars inte ens har personal till att lösa.
Det är ju en genialisk ompositionering. Man tar liksom en sån här mjuk, svårfångad parameter som ensamhet och knyter den till en av de mest rigida regelefterlevnadsfrågorna som överhuvudtaget finns.
Ja, men okej, vi har gått igenom de tekniska bitarna. Vi har tittat på de ekonomiska incitamenten. Men nu måste vi fan prata om det som skaver.
Ja, det måste vi.
Vi kan sitta här och imponeras av millisekundlatenser och slopade biståndsbeslut. Men jag vet ju exakt vad omsorgsnämndens ordförande, de anhöriga och fackförbunden kommer att kasta rakt i ansiktet på mig om jag föreslår det här.
Och det är?
Det känns ju rakt igenom hjärtlöst. Alltså är vi verkligen framme vid den punkt i samhället där vi bara trycker in en syntetisk röst för att prata med våra sköraste medborgare bara för att vi inte vill betala för riktiga människor? Det är ju fan en rent dystopisk tanke.
Det är en helt oundviklig reaktion. Och det är oerhört viktigt att vi adresserar den sakligt.
Ja, hur svarar man på det?
Underlagets motargument bygger på en väldigt krass observation av verkligheten. AI är inte designad för att ersätta de mänskliga möten som faktiskt sker.
Okej.
Den är designad för att fylla det där totala tomrummet, de övriga 23 timmarna om dygnet, då telefonen annars är helt tyst.
Ja, det är ju sant.
Dessutom vilar hela konceptet på absolut frivillighet. Den äldre har makten att när som helst tacka nej, avsluta samtalet eller helt enkelt be AI:n att inte ringa imorgon.
Jag köper absolut att frivilligheten finns där. Men alltså, jag sitter ju med kalkylerna framför mig.
Mm.
Och jag kan liksom omöjligt motivera spendera 1800 kronor i månaden per person på Hej Elsa när jag ser i samma underlag att SPF Seniorerna har något som heter Trygghetssamtalet. Men vet du vad det kostar?
Berätta.
Ynka 79 kronor i månaden.
Ja, det är en viss skillnad.
Som tjänsteman är ju typ ett oförsvarbart påslag. Alltså varför i hela friden ska kommunen betala 60 kronor om dagen för något som uppenbarligen kan göras mycket, mycket billigare?
Det är ju en högst relevant jämförelse det där, men det bygger på att man tror att det handlar om samma tjänst.
Är det inte det då?
Nej. Den fundamentala skillnaden ligger i tjänsternas respektive mekanismer. Tjänsten för 79 kronor i månaden, det är ett dagligt, väldigt kort check-in. Mekanismen där är återigen att ställa den binära frågan, lever du? Är allt okej?
Ja, just det.
Och det är ju fantastiskt för någon sorts bastrygghet. Men för 60 kronor om dagen gör Hej Elsa något helt annat. Den ställer frågan, hur har du det? Och genom sin förmåga att faktiskt minnas tidigare samtal bygger den en relation över tid.
Mm.
Den uppmärksammar ju de där mjuka signalerna som ger personalen kontexten de behöver för att arbeta proaktivt. Alltså, det är skillnaden mellan ett larm och ett analysverktyg.
Ja, och på tal om analysverktyg och data. Låt oss prata om mardrömmen som stavas GDPR.
Ja, alltid lika roligt.
Ingen kommunchef vill ju vakna upp och läsa i lokalbladet att de äldres innersta tankar har läckt ut på nätet. Liksom. Hur hanteras all den här datan rent juridiskt?
Juridiken här är faktiskt väldigt tydligt uppställd i underlaget. I ett pilotprojekt är det kommunen som är formellt personuppgiftsansvarig.
Okej.
Okay. Leverantören, alltså NEO 3 Vision, de agerar enbart som personuppgiftsbiträde och det regleras genom ett helt vanligt pubavtal. Om vi ska använda en liknelse här. Leverantören bygger bara själva rören, men kommunen äger fortfarande vattnet som rinner igenom dem.
Och var hamnar vattnet?
Och data lagras strikt inom EU. Och en väldigt viktig detalj för integriteten är att själva ljudinspelningarna från samtalen, de raderas helt efter 30 dagar.
Aha, de sparas inte för evigt.
Nej. Det enda systemet behåller, det är den anonymiserade datan som krävs för att AI:s minnesfunktion ska kunna fungera kontinuerligt.
Okej, så vi rör oss alltså inte i någon laglig gråzon här. Om jag då ska försöka summera det här materialet från min horisont. Vi tittar alltså på en välfärdsteknisk plattform i form av en röst-AI.
Mm.
Den kräver absolut ingen ny hårdvara hos den äldre. Syftet är att liksom systematiskt uppmärksamma mjuka signaler under en tid på dygnet då ingen personal finns på plats, så att hemtjänsten faktiskt kan agera rätt och framförallt i tid.
Ja.
Ekonomiskt är det en bråkdel av vad ett fysiskt besök kostar. Det finns statsbidrag att nyttja och byråkratin har kappats nästan helt genom den nya socialtjänstlagen.
Det är en bra sammanfattning och den absolut viktigaste insikten att bära med sig in i ett nämnt sammanträde. Det är att detta är ett socialt hjälpmedel. Det är ett informationsstöd för personalen.
Inte sjukvård.
Exakt. Den tar inga beslut och den ersätter absolut inte det formella omsorgsansvaret.
Bra. Så om du som lyssnar känner att siffrorna och logiken är värda att trycktesta i just din kommuns verklighet, så har underlaget ett väldigt konkret pilotförslag uppställt.
Mm, berätta.
Man föreslår att detta testas inom en enda kommun. Man väljer ut en isolerad grupp på 20-50 personer.
Som redan har hemtjänst, antar jag.
Precis, de har redan insatser. Piloten drivs sedan under en begränsad period på 6 månader. Och som vi just slog fast, kommunen har fullt ägandeskap av all data från dag 1.
Tryggt.
Målet med det här är ju att bygga faktiskt evidens för hur det påverkar den upplevda ensamheten och se svart på vitt om personalen kan arbeta smartare när de får de här tidiga signalerna.
Vilket lämnar oss med ett perspektivskifte som faktiskt är värt att fundera över.
Vad tänker du på då?
Jo, men vi har ju pratat väldigt mycket om hur det här avlastar kommunen. Men tänk dig in i situationen där en röst-AI helt utan problem kan komma ihåg en 85-årings hela livshistoria.
Ja.
Den frågar om barnbarnen vid namn, den vet vilken bok personen läste förra veckan.
Och minns katten.
Och den kan slå över till modersmålet mitt i en mening med absolut fullständig närvaro. Och maskinen sätter en så extremt hög standard för vad ett samtal faktiskt kan vara.
Ja.
Hur kommer det att påverka vilka förväntningar den äldre och deras anhöriga i framtiden ställer på det fysiska mötet med en stressad hemtjänstmedarbetare?
Oj, ja, det är verkligen något att tugga på. När maskinen erbjuder obegränsad tid och ja, en helt perfekt lyhördhet, då kanske vi människor måste höja vår egen standard när vi väl kliver in genom dörrar.
Det tror jag absolut.
Det handlar ju liksom inte längre om att bara checka av en lista, utan om att faktiskt vara där. Tack för att du lyssnade.